Du lyssnar på Att drunkna men inte dö av Sara Lindvall, uppläst av mig, Seham Shurafa. Budapest, 2007. På nyheterna rapporteras det om översvämningar i stora delar av östra Europa. Människor har evakuerats från sina hem. Vattnet bryter igenom flodvallar, förstör vägar och broar. I Budapest har det regnat i flera veckor. Pelargonerna drunknar i sina plastkrukor på balkongen trots att jag skär extra stora hål i botten. Jag bär höga mörkgröna gummistövlar och köper ett nytt paraply för jag glömmer det jag har på bussen. Det är fredag och jag går tidigare från jobbet för att hinna träna. Spårvagnen är full med folk, men jag tränger mig förbi en kvinna och lyckas få en sittplats. Gatan närmast floden är avstängd och översvämmad. Husbåtarna som radar upp sig har fått sina bryggor avskurna från kajen. Spårvagnen kör sakta över bron med sliriga hjul mot rostig räls. Jag tittar ut på vatten som rinner på fönstret och suddiga ljussken som stör sikten. Människor skyndar förbi på översvämmade trottoarer med nerböjda huvuden och de många svarta paraplyerna slår i varandra i trängseln. Det är rusningstid och folk är på väg hem. Jag blir uppmärksam på en vit boj mitt i floden. Den måste vara förankrad i bron eftersom den inte guppar förnöjsamt på ytan så som bojar bör. Det bruna flodvattnet väller istället över den. Så strömt är det kring linan som håller den på plats. Det är bara en tidsfråga innan strömmen drar den med sig. Vit plast är en massa av brunt. En detalj, så obetydlig. Några sekunder ser jag på den och sakta känner jag det bekanta obehaget krypa fram. Vet så väl att det kommer. Jag nästan frammanar det, som att pilla på en sårskorpa eller dra i ett nagelband med tänderna. Det får mig att spänna axlarna och knyta händerna. Jag stirrar på vattnet som forsar över bojen, som kämpar för att dränka den trots att den envetet håller sig kvar på ytan. Vatten kan inte dränka en boj. En sekund, kanske två, innan jag lyfter blicken och ser bort från floden. Jag andas sakta, sänker axlarna och ser mig runt i den fulla vagnen. Ingen har märkt den sekundlånga kampen inom mig. Ingen har sett den minimala reaktionen. Ett kort flimrande av ett ögonlock bara. På forsande vattenmassa över en obetydlig boj. Vid nästa stopp hoppar jag av. Samma kväll lämnar jag min lägenhet på torget med håret fortfarande fuktigt efter duschen på gymmet, någon timme tidigare. Raskt springer jag över övergångsstället som slagit om till rött och viker av i hörnet vid den stora restaurangen. Gult varmt sken lyser genom de stora fönstren framför fullsatta bord. Jag sneddar över den lilla platsen med statyn, passerar synagogan och går ner för den snäva gränden. Det är kallt ute och mina kinder är röda från träningen, från kylan, från nervositeten jag alltid känner. Bandet på min snäva klänning, köpt i någon svindyr flygplatsbutik, glider ner över ena axeln under regnkappan. Klackarna slår mot asfalten och regnet duggar tätt när jag viker av från gränden. Framme vid porten ska jag precis ringa på när en äldre man dyker upp och håller upp dörren åt mig. Hans blick gör att jag generat drar i klänningens kant. I spegeln i hissen rättar jag till håret och drar bort lite mascara som smetat ut sig. Fast i det obarmhärtiga ljuset ser jag ändå bara trötthet och mörka ringar under ögonen. Vemodet växer inom mig och jag blundar. En gång och så en gång till. Jag ringer på tre gånger innan Zaid öppnar dörren. Tre hårda gånger. Fan. Jag somnade visst, säger han lätt sluddrande när han väl öppnar dörren och ser min blick. Han slår ut med händerna på sitt typiska vis och ler sitt sneda leende. Det mörka håret är kaotiskt. Sakta närmar han sig, sakta som om jag vore farlig, och smeker mig över ryggen, kysser mig mjukt, tar tag i min nacke och nära ler hans okinniga bruna ögon in i mina hårda, förebrående ljusgrå. Habibti, viskar han med sin panna emot min. Kom in. Jag har längtat efter dig. Jag kapitulerar.